Nå, vad säger ni? Är Dan Browns senaste bok lika bra som succén med Da Vinci-koden?
Jag tycker att den har allt som man har kommit att förknippa med Dan Brown. Högteknologiskt krimskrams och kopplingar till historia och konsthistoria och en massa olika plot twists som håller olika nivåer men som ändå är underhållande. Så jag tycker att det är Dan Brown.
Hur det, Silja?
Jag kan bara instämma. Alltså, det här är Dan Brown som återvänder till det som är hans styrka, helt enkelt. Sen kan jag ju tycka att sådär, det är svårt att slå Da Vinci-koden. Det var någonting som var så enastående och nytt och på något sätt hade anknytningar till sånt kulturhistoriskt material som alla känner till lite mer än det som är aktuellt i den här nya boken.
Ja, som antydde att det finns alla möjliga spännande hemligheter där att upptäcka. Hej och välkomna till Kulturpodden där vi idag då ska tala om den spektakulärt framgångsrika deckarförfattaren Dan Brown med anledning av hans 8:e och senaste bok Den yttersta hemligheten. Eller titeln på engelska alltså är The Secret of Secrets och det var en sån otroligt slätstruken titel. Att jag var tvungen att kolla upp den många, många gånger för att kolla att jag faktiskt minns rätt, men så heter den. Och den handlar då om Dan Browns huvudkaraktär, hans Burt Cobbett om man så vill, som är professorn i religiös symbolik Robert Langdon, som springer omkring i alla möjliga historiskt färggranna miljöer och jagar av beväpnade agenter och hemliga brödraskap eller what not, jakt på ledtrådar som löser urgamla mysterier. Och bakom mysterierna döljs då någon stor sanning som vänder hela ens världsbild på huvudet. Och vi som talar om Dan Browns senaste verk i bok och på film och deras efterliv ute i världen, så det är Simon Karlsson, Silja Sahlgren Fodstad och jag heter Lasse Garoff. Simon, då, vi gjorde så här att innan du läste boken så skrev du då ner vad du hade för förväntningar på en liten lapp. Mm. Vad skrev du då?
Ja, alltså för kontext så Da Vinci-koden kom i mina mest formativa tonår och jag var en av dem som absolut var med i hypen då, så jag kände att jag behöver på något sätt göra klart för mig själv innan jag läser den här yttersta hemlighetsboken. Oh. att vad förväntar jag mig? Och det som jag kom fram till var att i och med att Dan Brown på ett sätt är riktigt min hemmaplan. Jag är historienörd och lite så här tycker jag just om när det är så här att heliga graalen. Och så att det blir den här debatten mellan vetenskap och det oförklarliga. Så jag köper det. Och så är det dessutom lite så här Jason Bourne fast nördig. Så det är ju riktigt roligt. Så min förväntning, min förhoppning var att på något sätt få bli helt golvad på samma sätt som med Da Vinci-koden. Att wow, en bladvändare som skulle kunna vara den bästa svenska deckaren. Liksom att man bara vill läsa vidare och vidare och vidare. Och en berättelse som ska övertyga mig att den är, att det här är så här.
Mm, ja, det handlar om någonting som finns ute i världen.
Att det är möjligt. Riktigt. Ja. Att nu avslöjar han egentligen och låtsas att det är fiktion. Men ja, det var mina förväntningar.
Och du funderar då att är han en, ja, kommer han att leva upp till det här? Eller är han bara,
ja, det var det liksom som var. Att det fanns en viss spänning, en oro där. Att har han egentligen gett oss allt redan? Eller kommer han att kunna igen överraska?
Jag tycker det är roligt att du hade förväntningarna så där högt uppskruvade, för min del så var det helt det motsatta. Jag var sådär som att på riktigt, jag vet att det var Lasse du som ville tala om Dan Brown, jag var såhär att nej, nu orkar jag inte. Men det hade då med det att göra, alltså att jag älskar Da Vinci-koden. Mm. Alltså verkligen, det var en sån här, jag var då ingalunda tonåring då mera, men det var en bladvändare och en bok som vidgar perspektiven och som just kombinerade det bästa av olika världar och dessutom någonting jag var intresserad av.
Och han har ju blivit lite förknippad med att det är lite tassigt, lite fånigt, och det pratar vi säkert mer om senare, men för jag var ju 15, eller 16 då jag läste den, så jag kan inte riktigt, mina känslor då är inte kanske helt, jag vet inte liksom att hade jag rätt. Pratar man då, Silja, tyckte du då att det var fånigt eller kändes det på riktigt som litteratur?
Alltså grejen är ju den att jag har ju dessutom studerat litteratur och det här är kanske inte som är sådär det man kastar sig över som litteraturvetare med pannan i djupa väx sådär. Att just det här att hur klarar han liksom av den här litterära biten? Men det var inte så mycket det man talade om utan det var nog definitivt mera det här religiösa spåret och den debatt som uppstod i kölvattnet av det. Att det var kontroversiellt på många sätt som han valde där att tala om. Men det gjorde ju att jag faktiskt försökte läsa den följande bok som kom efter Da Vinci-koden läste jag. Sen följde jag av tåget. Sen började jag känna att nu är jag inte så intresserad av den där världen han beskriver mer. Att nu är jag inte, alltså det här bryr jag mig inte mera om. Så nu när den här nya boken kom så var jag sådär som att men jag ska ge det en chans. Så att förväntningarna var inte högt uppskruvade. Men jag kan ju säga att ja, jag har väl lite fått revidera min uppfattning där.
Jo, jag hade också. Jag menar, jag håller med om den där Da Vinci-koden. Det var ju en otroligt spännande, medryckande sån här läsupplevelse. För den, och just det här, den var jätte så där bladvändare. Och hela den där handlingen utgår från alla sådana här kända renässanskonstverk av Leonardo da Vinci och Sista måltiden. Och sen den här jättespännande på något vis, den här mystiska teorin där bakom att Jesus och Maria Magdalena fick barn och att det blev en sån där fransk kungadynasti och på något vis så är det tempelherrorden som har bidragit det här hemligt genom århundradena och på något vis jo, just det här att alla de där sakerna finns på riktigt och så kan man titta på dem och så kan man säga att ja, så här är det ju faktiskt i de där tavlorna och att det skapar ett sånt jättesug i berättelsen och den där quasi-religiösa mystiken som verkligen högg tag.
Jag tänkte just när du Simon sa att du hade sån här Jason Bourne-vibbar kring det, för mig var det en Indiana Jones helt tydligt, att det liksom fanns där just det här att nu skulle plötsligt alla världens tonåringar börja studera arkeologi för att man fick samma typ av kick av det.
Jag måste säga alltså att jag tyckte att det var en av de första sidorna i den här boken. Innan själva berättelsen börjar så finns här ett blad som är så här att allt det här är verkliga. Alla konstföremål är verkliga, alla experiment är möjliga, alla organisationer existerar. Och på något sätt så, då var jag för så här djupsuck att ja, Dan Brown. Men det är ju det som är hans grej, att han förankrar i verkligheten.
Och det är därför det tar så länge att läsa hans böcker, för man måste googla det här emellan sådär. Vad är det här nu på riktigt?
Ja, det var precis det jag gjorde också. Då är det alltså den yttersta hemligheten som kom ut i år. Och jag försökte mig här på att sammanfatta bokens handling, men det går inte.
Det är så mycket.
Den här handlingen är så otroligt invecklad långsiktigt att det bara inte gick. Det finns ett sånt konstigt fake-bombhot i början och en tjeckisk neurolog som mördas och en kidnappning av en förläggare i New York och sen den här judiska monster eller beskyddarvarelsen, det här golemen som går omkring i Prag och någon sån här rysk tjej som den beskyddar. What?
Jo, och Prag, han har ju alltid, den här huvudsakliga staden blir ju alltid en huvudroll också i hans böcker och nu är det då alltså Prag.
Nu är det Prag och i korthet så Robert Langdon springer då runt i Prag och jagar efter sin flickvän som är en världsberömd professor som har försvunnit och som jagas av något så här dunkelt nätverk av säkerhetsstyrkor eller vad det nu sen är. Och sen ett sånt vimmel av karaktärer med alla möjliga sådana mer eller mindre långsökta bakgrundshistorier. Och alla är sådär antingen unga, snygga kvinnor, typ fotomodeller eller sådana anmärkningsvärt vältränade män i 50-årsåldern som springer om varandra i 700 sidor och så försöker de komma åt det sista exemplaret av den här professorns manuskript. Ja, och så finns det alla möjliga sådana slott och sevärdheter och gamla judiska kvarteren och historiska föremål som Djävuls bibel. Och den där grundläggande grejen i den här boken är det att Robert Langdons tjej, den här skitsnygga och briljanta medvetande forskaren.
Som inte är en ung kvinna.
Hon är äldre än han, det är en stor grej.
Det är ovanligt i Dan Brown, ja.
Ytterst ovanligt. Så hon har skrivit en bok som revolutionerar synen på medvetande och till och med livet efter detta. Och den här boken som hon har skrivit och upplevs som så betydelsefull att någon dunkel och resursstark instans vill hålla saken hemligt i vilket pris som helst. Och vem är vän och vem är fiende, allting är oklart.
Ja.
No, hur kändes det sen, Simon?
Alltså, jag tycker ju det att det är ju så på något sätt både så här bra och skrattretande hur han skriver. Jag tycker om att det alltid är så många kapitel som slutar med så här riktigt telenovela cliffhangers. att vet du vad, Robert? Det är inte bara så, utan det är också så. Och så är det nytt kapitel. Och det är så, jag tycker det är så roligt. Men alltså, först det är en lång bok, den är även om han alltid skriver ganska långt. Jag som jobbar för tillfället mycket med textredigering så vet jag skulle ha varit där med yxan och korta och kapa. Men det är tur att jag inte var det för att det är ju ändå lite också roligt med alla hans referenser. Men ganska länge så kändes det lite så att han gick, att han återanvände gammalt material. Så att kan det gå vidare nu? Att skriv. Dra inte ut på det så mycket. Det kändes lite så här förlegat i något skede. Men att alltså hans olika hits. Han har ju Änglar och demoner och Da Vinci-koden. Och sen har han skrivit några andra böcker. Det har blivit lite filmer. En Amazon-serie på den förlorade symbolen som absolut... Ingen kommer varken, tror jag, ihåg boken eller den här... Ingen har sett serien. Så kom det också en bok som heter Begynnelse som jag helt hade glömt bort för jag började förbereda mig för den här podden. Och det har ju varit lite svagare. Och så kändes det nog också att Sakuti, att den här Da Vinci-kod-känslan kommer inte nu. Men sen började den ändå lite, den bubbla upp emellanåt och sen så var jag ganska glad där mot slutet. Alltså, att trots att världen har förändrats, jag har förändrats, så...
Dan Brown håller stilen.
Ja, det var en periodalbana som sen mot slutet började liksom... Det var i något skede som jag var riktigt så här, yes! Det var en sån här, en av de här mera senare plottwisterna som vi nu inte riktigt kanske ska avslöja här, men som jag var så här, att han lyckades överraska mig med någonting förutsägbart på något sätt. Jag kan bli lite trött på emellanåt att han så många kapitel börjar med att han beskriver ett monument i Prag nu den här gången då. Så många varumärkesreferenser, filmreferenser, nya och gamla bokreferenser från medeltiden och nyligen. Och då han börjar liksom referera till vetenskapliga artiklar så börjar jag sacka ihop nästan så där. Nu får du börja ge dig. Sen är han aktuell, han refererar till helt ganska nya filmer och sånt också. Så det är ju helt, han är ju on top of it. Kan inte komma ihåg att det var så här mycket referenser i Da Vinci-koden, men det är nu vad det är.
Det var nog färre, tror jag.
Men det var sådana, det var ju allmänna referenser, alltså just till den religiösa världen. Som jag menar, människor har automatiskt på något sätt i sitt kollektiva medvetande. Så där behövdes det kanske inte så mycket andra referenser, men med det här, den här tematiken med någon slags medvetande forskning. Så där behövs det kanske lite mer för att öppna det för.
Jag skulle säga det just att det är egentligen ett helt vanligt Dan Brown- professor Langdon-paket. Att Langdon är i en turiststad i Europa och hamnar i klistret. Och sen så är det både någon mystisk lönnmördare som det oftast är, och så är det dessutom några myndigheter som man inte riktigt kan lita på. Och så far det hit och dit och så får han sådana glödlampor för huvudet emellanåt och ibland är han glad och det går upp och ner. Det som jag tycker just att den här plotten alltså här som kretsar kring medvetandeforskning och lite sån här inte så etablerad för
pseudovetenskaplig för att säga det.
Så om jag i Da Vinci-koden så kände jag att nice, att lite tempelriddare och Jesus blod.
Ja, det här gillar jag.
Och i Änglar och demoner så där var det ju en ganska konkret diskussion mellan det vetenskapliga och det gudomliga. Men här så blev det lite så här att nu behövde han bara, det var det som fick mig att tänka på Jason Bourne, att det blir sån här mera konstig forskning som, och ett kanske mer specifikt konkret hot som inte var lika mystiskt och inte lika trovärdigt.
Ja, de är inte riktigt så här sammanvävda de här sakerna på det där. Ja.
Men i alla fall så jag var ändå sen jag som jag sa på slut rakan så, som också var alldeles för lång så blev jag helt nöjd och började tänka på så här Guy Ritchie-filmer och Kaiser Söze och så här att när allt plötsligt klarnar.
När det kommer
det är ju en rolig känsla trots att det kanske då är lite banalare.
Men jag känner ju kanske på något sätt att en del orsak till varför den här nu känner i, det känns som att den här boken igen lyfter, så är ju det förstås att han har jobbat så himla länge på den. Att det kanske var i något skede där som det började kännas just att de här tidigare böckerna, det fanns inte samma underbyggnad helt.
Och vi har också fått vila, publiken har fått vila från Dan Brown. Jag tror det är en viktig point också.
Men jag tänkte också på det när du sa det här då, Prag och monumenten hit och dit, så tänker jag att hur många författare har lyckats med samma frenesi på något sätt öppna europeiska städer för en amerikansk publik? Jag menar Paris och Rom och nu Prag. Mm. Jag menar, han får verkligen Prag att låta sjukt sexy. Att fast man har varit där så har man sett, men varför har jag missat det här och det där?
Och det är faktiskt helt förtjänat, för Prag är ju en stad med jättemycket historia och kultur som kanske man ofta ser förbi när man pratar om de stora europeiska huvudstäderna. Så jag hoppas han har fått ett gage från Prags turist.
Nej, men jag är helt säker på att det finns massor med guider där i Prag nu som sitter bara och planerar sina
vässa knivarna så att de kan börja tälja guld.
Det är bra.
Ja, men jag håller nog med alltså att den här boken är nog, den är nog manerisk. Alltså man känner igen det. Jag kommer att tänka lite på den här deckarförfattaren Raymond Chandler som lär ha haft den här berömda devisen att han bara skriver. Sen alltid när han inte vet vad som ska hända till nästa så skriver han en scen där någon kommer in med en pistol i handen.
Det var åtminstone två sådana cliffhangers i den här boken.
Men du Silja, du beskrev också hans stil som chicklit möter deckare.
Ja, och jag menar, och då är det inte alls att jag kan tycka att chicklit är hur roligt som helst, så det är inte alls en sån här värderingsfråga att jag skulle tycka att det är dålig litteratur och deckare på något sätt är bättre, utan jag tycker att det är en lyckad kombination på sätt och vis av det, även om den här chicklit-biten i den här kontexten blir någonting som man, alltså jag menar, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta mellan varven, och jag tänkte ta ett litet citat för att beskriva det här. Alltså jag menar, just det här om Chandler sa att varje gång han inte vet vad som ska hända så kommer någon med pistol. Så här är det lite så att man kan strö in någon slags kommentarer just om vackra kvinnor eller det kan vara en kärleksstund eller någonting sånt. Och det här är en sån då mellan Langdon och Catherine. Där då han kommer ut ur duschen och man beskriver hur han har handduken sådär lojt runt midjan. Hon ligger i bubbelbadet och så är han förvånad över att hon rakar benen. För de har kommit överens om att de bara ska gå och sova. Och då svarar hon så här. Han frågar alltså, ska vi gå ut? Och så svarar Catherine skrattande. Nej Robert, vi ska inte gå ut. Vet du verkligen inte varför kvinnor rakar benen innan de går och lägger sig? Åh, han tvekade. Jag trodde bara att du var dödstrött. Det var jag. Men när jag såg dig gå in i duschen vaknade jag. Hon nickade mot hans deffade magmuskler. Du är rätt snygg, Aquaman, för din ålder.
Okej, okay, jag ska säga det här. Det här är så pass sent i boken att jag kanske liksom har lite fallit. Du läste det på ett mycket bättre sätt än vad det var i mitt huvud.
Jag menar alltså, jag tycker det är så ljuvligt. Och jag menar, han har oändligt mycket referenser också till hur de är klädda. Som man just kan tänka kanske lite som så här varumärkesvarning på och så här. Mm. Men just sådana grepp och miljöer. Och miljöerna är ju alltid lyxiga. Och ja. Hotellen är ju inte de där vandrarhemmen direkt i Prag. Utan det är nog, det finns liksom en glädje att gå in i det här. Vad ska vi säga?
Det här skimret.
Ja, skimret kring det här.
Och mycket sådana här romantiska motiv. Och
ja,
och
yes. Ja.
Det var mycket varumärken och emellanåt störde det mig lite. Men sen fick jag ju också lära mig om östblockets egen Coca-Cola, Cofola som fanns. Det är det som jag också tycker om med Brown, att man får också så här små trivia bitar som man sen kanske någon gång kan få användning för.
Jo, men det är det han är skicklig på, för att jag menar också just att han kan beskriva en pub eller en restaurang och så här, och så börjar man själv fundera, men månne det ser ut så här där, och man får genast en lust att kliva in i den här världen. Att samtidigt som det är väldigt, väldigt sådär yta, så gör han det på ett sånt sätt att det funkar.
Och sen sådär litterärt osannolikt på något vis, att just så här mitt i någon sådär när de springer genom någon korridor så kommer Langdon med någon sån här tvåsidors förklaring om det ena eller det andra med en massa årtal. Ja, precis, som du sa tidigare Siri, att det här är inte en dialog.
Nej, det, alltså, det är långa så här sjok. Jag menar, jag vet inte någon annan författare som skulle komma undan med det, att det inte stannar upp läsningen. Att på något underligt sätt så läser man ändå det här att där springer han för fullt och ändå håller han en historielektion.
Det fanns vissa stunder där jag tyckte att nu var alltså det kanske det som jag främst syftade på, det jag sa att man skulle kunna korta i den här texten, att emellanåt så när hans tankar flyger iväg och han då förklarar för oss samtidigt om olika vetenskapliga experiment, så det fanns vissa av dem som blev lite för långa. Alltså att då tyckte jag att
nu räcker det.
Att har du inte viktigare saker för dig, Robert Langdon, nu än att tänka på vad du har läst i Nature för 50 år sedan? Jag tyckte en annan speciell detalj var det som jag inte minns riktigt på samma sätt från hans andra böcker, men den här ändå kvinnliga huvudrollen här, Catherine Solomon. Så hon finns alltså med i den här förlorade symbolen-boken. Och mig veteligen, men jag kanske har fel, man får rätta mig om jag har fel, men så har inte hans de här andra karaktärer, Langdon brukar inte träffa på sina andra vänner i följande böcker. Så det, om man vill ha en ännu bredare bakgrund på henne så kan man ju läsa Förlorade symbolen först.
Jag ska medge att jag var otroligt svårflörtad de första 200 sidorna. Så att det, på något vis de här karaktärerna som fanns där verkar så, det var så många som hade så otroligt enfaldiga eller oklara motiv för sitt handlande. Och just den här mystiska lönnmördarsidogestalten som var fullständigt klippt och skuren från den här Da Vinci-koden. Men sen så där 250 sidor in när intrigen kom igång på allvar så blev jag nästan så lite mot min vilja så blev det ganska roligt. Och flera gånger så höll jag just på med det här att jag höll på att bildgoogla konstverk och föremål och byggnader som man hänvisar till och titta hur de såg ut på riktigt. Och det var roligt. Det var ju skojigt sätt alltså som man har att på något vis berätta om märkvärdiga saker som finns i världen.
Jo, och jag menar den här de mytiska gestalten som, jag menar ganska många hundra sidor så att jag hoppas det här nu inte är på något sätt bara ett andeväsen och någon slags sån här föreställning. För det är ju ganska länge man hade en känsla att är det här nu? Vad är det här? Mm. Att jag kände mig, jag andades ut en suck av lättnad när jag insåg att det är en verklig gestalt. Då blev det mer intressant igen.
Fast, ja, men det var inte en oro jag hade för att han försöker ju ändå alltid ha hemskt världsliga förklaringar till allting. Sen kan det vara så här att är antimateria gud som i änglar och demoner. Men det är ändå så där, det är ändå, han har inte liksom haft spöken och sånt.
Böcker. Men sen måste jag säga faktiskt att det som jag tyckte var intressant här, fast jag menar, jag håller helt med er om att den här intrigen, det är liksom 17 000 trådar som ska knytas ihop och det är lite sådär vagt att vara homonymi på god finlandssvenska. Men sen strör han in just sådana här små tankar som blir aha-upplevelser och sådana här, jag menar om man talar om medvetande, just sådana här som att hur kommer det sig att samma idé kan uppstå på olika håll i världen exakt samtidigt, varifrån kommer det här? Och jag märkte att det fanns vissa sådana här stråk där som man blev helt bergtagen av. Alltså jag menar, jag hade ingen aning om att det fanns en roman som skildrar Titanics förlisning som kom långt före det hände i verkligheten och de här likheterna. Det har jag ju hållit på sen och googlat här i evigheter efteråt. Att han strör ändå in sån där som är så pass allmänt tillgängliga för ens kollektiva infobank som nästan alla människor har, att de där associationerna kommer igång.
Ja, det var en rolig fråga på något vis det här, att är det bara kitsch eller yta eller finns det något tänkvärt där? Och jag märkte att jag är jättekluven till det hela för att, och på ett ganska roligt sätt för att å ena sidan så känns det som helt kiosklitteratur och å andra sidan så är det någonting som engagerar.
Mm. Alltså jag tror starkt på det, att åtminstone då på 00-talet, först, alltså jag tror att det kanske var andra vägen i de svenska översättningarna, men Änglar och demoner och Da Vinci-koden, då blev såna kulturella fenomen att de just, på samma sätt som Jurassic Park-filmerna fick alla barn som var födda på 80-talet att vilja bli dinosaurieforskare, så tror jag faktiskt att Da Vinci-koden väckte ett oerhört intresse i konsthistoria och kanske historia överlag. Jag är kanske lite nördig, men jag tror ändå på det här, att väldigt många lockades till det. Sen vet jag inte om det här kommer att leda till att flera människor vill forska i paranormala medvetande fenomen. Men åtminstone så kommer det att, jag tror att det kan engagera helt ett intresse i att prata om dem.
Jo, och sen tycker jag menar allt i litterär väg som på något sätt gör kunskap sexigt tycker jag har ett egenvärde i sig. Jag menar just det här att alla de här rollkaraktärerna sådana som har studerat väldigt långt och vet väldigt mycket och sånt som sådär i allmänt tal ofta uppfattas som lite nördigt, får ju här en enorm arena att spela ut sitt kunnande på. Och det tycker jag att det är helt, det applåderar jag any second.
Jo, jag tycker också att det är intressant det där just att de här böckerna aktiverar en som läsare, att man börjar följa upp och kolla upp saker. Och det är en ganska ovanlig egenskap då för litterära verk. Men en av de här orsakerna till att jag var så taggad att prata om Dan Brown då, så det var, jag tänkte på den här kontrasten till på något vis författaren Umberto Eco som då 2016, och som jag föreställer mig som någon slags verkliga livets Robert Langdon nästan. Att han var ju så här italiensk professor i semiotik och medeltidsexpert, och så skrev han ju den här storsäljaren Rosens namn som just var en sån här deckare som utspelade sig på 1300-talet om religiösa hemligheter i ett kloster då på medeltiden. Men han skrev alltså romanen Foucaults pendel som kom ut 1988 som är en jätteparallell bok till den här Da Vinci-koden. Och båda de här böckerna utspelar sig kring den här väldigt vildvuxna floran av såna här pseudohistoriska konspirationsteorier om tempelriddarorden som är en sån här, alltså har jag lärt mig senare, som en helt sån här litterär genre inom så att säga faktaböcker. Och Foucaults pendel handlar om såna italienska intellektuella som på skoj med en dator då, som var en high-tech-grej på 80-talet, började skapa såna slumpmässiga konspirationsteorier om tempelriddarna. För de har noterat att det alltid är samma element och organisationer som förekommer i olika konstellationer i de här teorierna. Och så ger de ut dem på skoj och så blir de sen jagade av såna riktiga hemliga sällskap som blir övertygade om att de här på något vis har kommit över någon riktig hemlighet. Och det var ju en bok som är, alltså den är bara på något vis för smart för sitt eget bästa, för den sådär dekonstruerar ett idéfenomen och tar det till en metanivå och ger den lite sådär ironisk upplösning. Det är väldigt sådär very clever, alltså jätteelegant. Men sen så kommer då Dan Brown och skriver Da Vinci-koden om samma sak. Och det är sån där, på något vis som en sån här publikfriande mysterieroman som gottar sig så där riktigt hämningslöst i all sån här katolsk mystik och sensation och just de här konspirationsteorier. Så bjuder den in läsaren i en sån här tolkningslek där man får titta i de här berömda konstverken, och så säger han att titta här, att här kan du läsa in alla möjliga hemliga tecken. Bara man vet vad man tittar efter så finns allting där.
Där vet jag att jag känner åtminstone två italienska gubbar som är någorlunda konsthistoriker som har låtit förstå att, speciellt bland italienska konsthistoriker men säkert flera konsthistoriker också runt om i världen, så är hemskt stressade och irriterade på sånt här som Da Vinci-koden, för att de är oroliga för att folk tar Browns egna fiktiva tolkningar som att de är på riktigt och tycker att det, men man ska ju så seriöst ska man inte ta det, så jag tycker bara att det gör mig varm i själen att något sån här Dan Brown-böcker blir så populära, för att det lite också kan peta på de här konsthistorikerna.
Nej, och sen när man tänker också på, jag menar, den religiösa världen, jag menar, om det finns någon där som blir intresserad av exegetik genom att läsa Dan Brown, så det är ju bara häftigt, man, alltså bibeltolkning, att det finns ju hur mycket som helst, att det är en hel värld som öppnar sig den här vägen.
Och dessutom är det cool att det är ofta nu inte den här nya, den yttersta hemligheten-boken, men mycket av hans böcker handlar ju då om religionen, kristna kyrkan specifikt. Den här begynnelseboken, vad det väl, Origins, så handlar om religion, religionernas världssamfund och den här utbrytarkyrkan, palmarianska kyrkan, ja, ni hör. No, ja. Men i alla fall, så ja, och det är så ironiskt, eller det är på något sätt så spot on att han ofta skriver om den kristna kyrkan, den katolska kyrkan, för att de är ju också mästare på att falla i den här Barbra Streisand-fenomensgropen som är uppkallad efter att Barbra Streisand någon gång ville att någonting skulle avpubliceras, och då betyder det att plötsligt så öka, då fick alla koll på den här storyn hon inte ville att folk skulle ha koll på, och det är ju det som kyrkan gör, på Vatikanen gör hela tiden, att de säger att sluta upp med det här genast, och då först får folk höra om det, och det är ju lite det som också de här hans kristna böcker ofta handlar om, och också den här boken handlar om att entitet X vill stoppa någonting, och så leder det till...
Och då blir det extra intressant. Ja.
Men så är det så intressant att höra på, att titta på intervjuer med honom i samband med att Da Vinci-koden kom och i samband med nu att den här boken kommer, när han i alla de här intervjuerna försöker då förklara att han började skrivprocessen som en som inte alls tror på det här. Och sen medan han skriver så har nya världar öppnat sig.
Jag måste säga att det var faktiskt en sak som bidrog till att jag inte tyckte att den här plotten var lika trovärdig, att professor Robert Langdon skulle så här enkelt börja gå med på sån här pseudovetenskap. Inte min professor Langdon.
Just det, du köpte inte. No, men hörni, Dan Browns böcker har ju givetvis filmatiserats också, och Silja, du som filmkritiker så har du ju sett dem alla, så vad är din upplevelse av dem? Vad tycker du om dem?
De tre som finns
med Tom Hanks som Robert Langdon, så måste jag ju faktiskt säga att jag tycker att det som är Dan Browns styrka som författare går förlorat i filmerna. Just kanske för att de här helt absurda utvikningarna som man kan göra när han springer i någon katakomb någonstans och ska förklara någonting, det funkar i bokform. Mm. Men när du överför det till film så blir det genast plattare. På samma sätt som på något sätt den här cliffhanger-aspekten som ju är det som gör hans böcker till en bladvändare, det försvinner ju av naturliga skäl i en film. Jag vet att Simon, du talar om det här, det vettigare att det blir serie för att hans sätt att skriva.
Ja, den här enligt Netflix, och varför skulle man inte tro på dem, så de har sagt att de ska nu göra en serie av den här, den yttersta hemligheten. alltså, den här förlorade symbolen har blivit en serie på Amazon Prime, men som sagt, ingen har riktigt sett den och det är en föryngrad karaktär. Jag vet inte riktigt om den är bra, jag kan inte säga. Men jag tror ju faktiskt, alltså, jag tycker ju att de där filmerna är helt bra. Mm. Speciellt då Da Vinci-koden och Änglar och demoner. Inferno var väl inte en helt lika stor succé. Men jag tror att serieformatet kan funka bättre. Och jag tycker att den här boken också, den här boken speciellt gör sig som serie. För det är mycket flashbacks och så här. Inte vet jag nu ändå om det kommer att funka att ha en Robert Langdon springande i en katakomb och börja berätta citera vetenskapliga.
Eller dra sig till minnens Catherines senaste föreläsning.
Ja.
Ja, ja, men det går, för då gör man den här klassiska flashbacken. Mm. Så är det lite sepia-ton på.
Ja, det är sant, ja.
Men jag måste kasta in här nu en brandfackla, för jag vet att det här är en sån här make it or break it-fråga. Och det är det att ett av mina stora problem med filmserien var alltså den att för mig så var Tom Hanks helt fel i den här rollen. Och jag vet inte om ni håller med, för mig passar han inte. Alltså han är alldeles för tråkig.
Han är för vanlig, jag håller helt med. Han är för vanlig, han är för sympis och han är en sån där kid next door på något vis.
Ja, hur ska han kunna dra fram pistolen och
men det är ju
slå
det,
ner
han kan ju inte. Och det är det, jag tycker att Tom Hanks är just perfekt för den här rollen. För att han kan på något sätt... Jag tycker att han har gjort det trovärdigt att han är en professor som lite i misstag hamnar vara actionhjälte. Och att han är lite klantig. Jag tycker på något sätt att det funkar för mig. Så nu, jag vet att han, alltså, det är inte han som ska spela Robert Langdon i den här serieversionen av den här Den yttersta hemligheten. Men för min skull skulle han få göra det. För jag tycker just att han är så där passligt... Vad heter det på, som du sa på finlandssvenska, pihalla? Han är lite så här halvblåst stora delar av tiden.
Men det är just det här. Att jag håller med det här orden sympis och vanlig är jätte talande för Tom Hanks, hans utstrålning, och han är ju ljuvlig i massor med filmroller, men här tycker jag inte, jag köper inte honom heller som en intellektuell jätte. Han okay. Känns inte som det heller, och de deffade magmusklerna väntar jag nu på att varifrån ska de uppenbara sig, och sen har han inte heller den här sexiga karisman att kvinnorna nu på något sätt skulle lägga sig där för hans
börjar raka benen,
häpnadens fingrar i förvåningens mun här. Nej, men okej, jag kan köpa det. Men jag tycker inte, jag skulle inte heller vilja ha den här Indiana Jones Harrison Ford framtoningen, för jag tycker att han ändå ska vara den här
som
för Indiana Jones söker ju trubbel ändå på något sätt, medan jag tänker att Robert Langdon alltid hamnar i trubbel.
Men vem skulle ni vilja se spela Robert Langdon då?
Alltså, jag hade jättesvårt att komma på just vem som ska spela Robert Langdon. Jag hade från första början det klart för mig att Monica Bellucci ska spela Catherine Solomon.
Yes.
Och att Chiwetel Ejiofor ska spela den här ambassadmannen Harris.
Ja.
Och sen kommer jag till och med så långt att förläggaren Kaufman ska spelas av den här J.K. Simmons, alltså, som är i Whiplash och som är den här Peter Parkers chefredaktör. Men när det kommer till Robert Langdon, så eftersom Tom Hanks är så på något sätt min Robert Langdon, så börjar jag fundera. Så jag kommer fram till tre namn. Idris Elba, men där undrar jag att kan han vara tillräckligt klantig? Men kanske han kan vara på en sån nivå klantig som Silja vill ha honom. om han spelar lite som när han var med i The Office kanske. Sen tänkte jag Robert Downey Jr. Men jag vet inte om man kan få Robert Downey Jr. med i en Netflix-serie, och kanske han också inte riktigt är trovärdig i den rollen. Så jag slöt mig till Brendan Fraser.
Mm. Okay.
Som alltså spelar i Mumien-filmerna och Djungel George. Och i den här prisbelönta.
En slags barnversion av Indiana Jones. Man kunna
ja, det blir ju så. Men så Brendan Fraser eller Idris Elba kanske är mitt svar.
Intressant. Alltså, jag är så med på Bellucci. Det är perfekt. Men jag hade samma problem som du, att börja fundera på att vem ska vara Langdon. Och så gick jag ju in på nätet förstås, att det finns ju massor med spekulationer och fans har olika åsikter hit och dit.
Och vad spekulerar de?
No, det de spekulerar, ett namn som förekommer där som jag var såhär, Benedict Cumberbatch. Men jag måste ju säga att det intressanta är att för min del så de skådisar som genast kom för mig var bara Benedict Cumberbatch, Jude Law och Cillian Murphy. Med det problemet då att ingen av dem är amerikan. Och så tänkte jag att det är så här klischémässigt just att för att du ska ha en intellektuell typ så tänker man genast brittiskt. Mm. Och sen tänkte jag att okej, Ewan McGregor kan ju tyvärr inte vara med på listan.
Nej, jag tänkte på
samma. Eftersom han var med. Han skulle annars
i Änglar och demoner spelar han Kammerlängon.
Ja, han skulle annars vara helt jättebra för det här. Men så tänkte jag på Ethan Hawke eller Chris Pine. De skulle kunna vara...
Men Chris Pine tänker jag säga att är för ung.
Nej, det vet jag nu inte. Om han ska vara kring 50... Nej, han kanske är lite ung.
Alltså, okay, det här, jag baserar min casting på att han ska vara kring 60.
Nej, han ska ju vara kring 50 nu. Det är inte helt logiskt i Dan Browns berättande att det har gått liksom 25 år här. Men Langdon, han är evigt 50. Men det får vi kanske leva med.
Okej.
Okay. Jag föreställde mig nog med ett sånt här amerikanskt stadigt tjejkparti, helt klart. Så egentligen så var jag riktigt ledsen att David Hasselhoff är lite för gammal för det här. Men han ska annars vara just sådär lagom osannolik i den här rollen. Men sen stannar jag egentligen för Liam Neeson. Jag tror att han skulle kunna göra en bra Robert Langdon.
Han är bara för gammal.
Kanske det. No, han gjorde ju Nakna pistolen i somras och det funkar väl helt okej. Så nu kan han, jag tänker att Robert Langdon är någonstans mellan Leslie Nielsen och Taken. Ja, alltså jag står fast vid att Monica Bellucci är jättebra, men om åldrarna ska sänkas så vill jag också ge Marisa Tomei en shout för att hon skulle också kunna vara Catherine.
Och hon är också en skådis som man gärna skulle se mer av. Hon är en sån som har ett brett spektrum. Så det kan jag också faktiskt helt köpa. Men nu när du sa det med Chris Pine att han är för ung, så han är 45. Ja, så det kan hända att han är lite...
Chris Pine, 45?
Nåja, nu får vi se på det för den här gången. Vi fortsätter spekulera vem som spelar Robert Langdon i nästa avsnitt. Tack för oss.